P3, Sveriges Radio. P3.
Jag vill inte börja hata människan, men jag vet inte heller hur jag ska kunna hitta någon som helst förståelse för hur man kan göra så.
När Therese flyttar till Istanbul tar hennes liv en plötslig vändning. Hon ska bara stanna ett tag, se staden, men...
Ja, men ifall någon frågar mig hur var din dag? Jo, men den var bra fram tills dess att jag såg en katt som någon hade liksom, ja, men, trampat på.
Hon kommer att fastna i flera år. Anledningen, hon räddar katter och hon kan inte sluta.
Tycker du mer om djur än om människor?
Det brukar folk också fråga mig och ja, det gör jag faktiskt.
I verkligheten idag får vi följa med in i den svenska kattkvinnan i Istanbuls värld. Hur hamnade hon här? Och hur kommer det sig att hon plötsligt har 13 katter boende hemma i lägenheten? Du lyssnar på Verkligheten i P3, idag från Istanbul. Jag heter Sara Olsson och det här är Therese berättelse.
Du ser murarna här som går längs med vägen. Det är Ridiculous Animal Shelter.
Det är en grå vinterdag när jag och Therese kliver av tunnelbanan vid stationen i utkanten av Istanbul. Ett öde område, en motorväg, en bensinmack. På avstånd hörs hundskall och när vi närmar oss hörs de allt starkare.
Idag är det ju 3000 hundar här.
3000?
Ja.
Vägen svänger av runt en mur och plötsligt är de där. 3000 hundar i alla möjliga storlekar, färger och former.
Säger de hej?
De är så fina allihopa.
Therese hälsar på alla, hundar som människor. Hon verkar känna alla här på shelteret för hemlösa djur. Från början var tanken att de bara skulle ta emot sjuka och skadade djur. Men sen de öppnade har folk börjat lämna djur de inte längre vill ha här. Och kommunen släpper ut hemlösa hundar de hittar på gatorna på området.
Gud, man blir lite tokig nästan av allt skällande.
Ja, jag vet. Men till slut, alltså man hör inte ens. Det är så att bo nära en tågstation så hör man inte.
Men det är någonting annat Therese vill visa. Hon zigzackar mellan hundarna. In bakom en järngrind och vidare in i ett skjul. I ett litet kaklat rum sitter de. Ett 30-tal katter. Therese hälsar på allihop och de stryker sig mot hennes ben. Hoppar upp i hennes famn.
De är alla som våra katter. De vill komma till ett finare ställe.
Men hur hamnade en svensk tjej från Stockholm här? Bland hemlösa djur i Istanbuls utkanter. Vi tar det från början.
Jag flyttade till London när jag var 19.
När Therese slutar gymnasiet lämnar hon Stockholm. Hon vill ha äventyr och flyttar till London. Jobba på en nattklubb och pluggar. Drömmen, bli en framgångsrik jurist. Men när Therese är klar med juristutbildningen och ska ut i arbetslivet får hon en chock. Det höga tempot i Londons hårda juristvärld är nog inget för henne ändå. Dessutom har hon just köpt en liten chihuahua-valp.
Och det var ju inte heller det ultimata när man liksom är tanken på att man ska börja jobba som jurist. Så att jag flyttade hem till Stockholm med min lilla vovve.
Men tillbaka i Stockholm tröttnar Therese snart igen. Och på en weekend i Istanbul med en kompis bestämmer hon sig. Den här stan vill hon se mer av.
Jag vill åka iväg och göra någonting. Jag vill utmana mig själv. Oftast när jag får en känsla i kroppen som att det här skulle jag vilja göra, då tar det väldigt kort tid för mig innan jag gör det.
Kort därefter lämnar hon åter Stockholm. Destinationen, Istanbul på obestämd framtid. Men vad hon inte vet då är att hennes liv ska ta en oanad vändning.
Alltså stundtal så jag verkligen känt så här... Ja, hur blev det så här?
Ja, hur blev det så här? I början pluggar Therese turkiska och lär känna den nya stan. Hon trivs. Men det är någonting i Istanbuls gatubild som påverkar henne. På ett dåligt sätt. De är överallt. Har du varit i Istanbul har du säkert sett dem. De hänger utanför restaurangerna, solar sig i gathörnen, tigger mat, skriker på nätterna, jagar i gränderna. De är helt enkelt en del av den vibrerande stadens puls. Nämligen katterna.
När personen som jag skulle hyra lägenhet av körde mig till huset, så såg jag ju på vägen att det var så mycket katter. Jag kommer ihåg att jag sa det till honom att jag är helt chockad, det är så mycket katter här. Och han sa, tycker du inte om det? Tycker du inte om katter?
Jo, hon gillar katter. Faktum är att djurälskaren Therese tycker att det är jobbigt att se alla hemlösa djur på gatorna. Hon kniper ihop ögonen när hon går förbi dem, drar ner rullgardinen, tar en omväg till skolan, gör allt för att slippa se.
När jag först kom till Istanbul så min första tanke var liksom att jag måste bara stänga ute allt det som jag tycker är jobbigt att se. Så att jag började ju som sagt liksom att dra ner rullgardinerna i mitt vardagsrum, för det kom katter till min balkong.
Så du drog ner rullgardinen för att inte se?
Ja, precis. Och sen så började jag också liksom kanske ta en annan väg, för jag visste att det var mycket liksom gatudjur där.
Tills en dag. På väg hem från skolan passerar Therese något som låter som en skrikande kattunge. Hon stannar upp, lyssnar. Behöver kattungen hjälp?
Ja, jag har två val nu. Jag kan antingen gå upp dit eller så kan jag inte göra det. Och så gick jag bara därifrån. Jag vet att jag borde stanna och se vad det var, men jag gjorde inte det. Och jag kan liksom, man kan aldrig till slut riktigt förlåta sig själv för de sakerna. Man kan inte glömma det. Så det var nog det som började få mig att börja liksom öppna upp för sådana saker. Och efter ett tag så började jag istället då att dra upp rullgardinen och började liksom så här, morgon och kväll gå ut och lägga lite mat där. Fast inte just på min balkong, för jag tänkte att när jag flyttar sen så får de inte bli vana vid att komma hit. Så jag började hålla på och hitta mina egna sätt att ge dem mat. Och det är så det börjar.
Det är så det börjar. Therese bestämmer sig. Hon kan inte blunda mer. Och när hon öppnar ögonen ser hon. Katten på gatan som förlorat ena ögat. Hunden som fått bakbenen överkörda och hasar sig fram. Kattungen i Kedi Park, alltså kattparken, som dör i hennes armar efter att ha blivit lämnad i en liten bur utan mat och vatten i flera dagar.
Alltså det är så många sådana saker som man känner så här, okej, jag vill inte börja hata människan, men jag vet inte heller hur jag ska kunna hitta någon som helst förståelse för hur man kan göra så. Jag tror att man måste bara liksom leva på sitt samvete och om man känner sig själv och man kan leva med det där framöver. Och det tror jag att är man djurvän så kan man inte göra det.
Therese mejlar alla djurorganisationer och shelter i Istanbul hon kan hitta. Och hon får ett svar.
Vid det tillfället så var det ju bara det här shelteret som hörde av sig till mig. Och så bestämde vi tid och så gick jag dit liksom första dagen med så här typ finbyxor och glittriga skor och en blus. Jag vet inte hur jag tänkte. Och det var verkligen, och det var en hund som kissade på mina skor och ben och alltihopa. Och jag verkligen bara, ja, det var, jag vet inte.
Men trots de oriktiga kläderna får Therese hugga i direkt. Katthuset ska städas och de nyfödda kattungarna utan mamma måste få mat. Hon matar dem med mjölk från en liten flaska. Och hon smälter.
Och man blir så fäst vid dem. Och sen nästa gång jag kom dit så kom jag ihåg att jag nästan liksom skyndade mig dit. För jag tänkte, åh, jag måste verkligen se dem igen.
Men när hon kommer nästa gång syns de små kattungarna inte till någonstans.
Då hade de ju dött. Och det var ju också så här en chock.
Känslan. Om hon inte är där, då kanske fler djur dör.
Jag började känna mer och mer för varje gång att, men om inte jag är här, då kommer de här djuren inte liksom att få mat. Eller de kommer inte att få, ja, de kommer inte att finnas kvar där nästa gång. Så då började jag säga, ja, men jag kommer imorgon, började jag säga.
Therese börjar gå till kältret allt oftare. Hon städar, tar djuren till veterinären, matar och gosar. Till slut går hon dit nästan varje dag och spenderar de mesta av sina pengar på katterna. Men hon vågar inte berätta för någon vad hon har för sig om dagarna.
Jag valde att inte berätta det för min familj hemma i Sverige, att jag började volontärarbeta.
Varför då?
Det är för att jag vet att det kommer bara vara ett tecken på att allting inte står rätt till. Tror jag. Och att de
skulle tycka.
Och att jag tror också att de känner mig alltså, såklart så väl sedan jag var liten. Och min mamma vet säkert om situationer då jag har försökt att rädda en myra eller något. Jag vet inte. Men liksom, jag tror att jag någonstans också själv visste att alltså, hur ska jag förklara det här? Alltså, man vill inte vara en så här glädjedödare i livet. Alltså, jag kunde ju liksom berätta så här. Ja, men ifall någon frågar mig, hur var din dag? Jo, men den var bra fram tills dess att jag såg en katt som någon hade liksom, ja, men, trampat på. Och det kanske, jag vet inte, jag vill ju fortfarande att folk ska ringa till mig. Så jag försökte hela tiden ha den här balansen. Och det har ju allt att göra med liksom också nya vänner som jag lärde känna i Istanbul. Att många av dem har den här synen att ja, men djuren ska vara fria.
Men jag tänkte också på det, att så här, men har de är ändå fria, är det inte bättre?
Jag kan självklart titta på gatudjur och tänka, åh vad fint. Även se, tror jag, att jag ser att de mår bra. Och är det så att man ser att de håller på att rulla omkring i solen eller att de liksom bara leker med någonting på gatan eller bara ligger och sover. Alltså det är någonting, det är fint såklart. Problemet är bara det att det där fina som man ser, det tar inte så lång tid innan man ser någonting som inte är så fint. Så, men det finns definitivt två delar utav det där.
Har du alltid tyckt om djur?
Ja, jag är uppvuxen med att alltid haft husdjur. När jag växte upp så hade vi katt och vi hade hamster och kaniner, takrotta, marsvin och hund. Och på landet så hade våra grannar hästar. Alltså djur har varit någonting som, och är någonting som är väldigt viktigt för mig.
Så för att inte få för många frågor från familj och vänner fortsätter Teresa att gå till kältret i hemlighet. En dag kommer en man med en liten kattung i en låda till kältret. Men Meral som bestämmer säger att de inte kan ta emot fler katter. Therese ser mannen vända tillbaka mot bilen med lådan med den lilla kattungen i.
Då sprang jag efter honom och frågade, men vad ska du göra nu då? Och han sa, nej men jag måste lämna den någonstans för jag kan inte ta den. Så jag sa, okej, men jag tar den.
Therese tar med den lilla kattungen hem. Hon fyller en PET-flaska med varmt vatten som katten kan värma sig mot. Och hon går upp varannan timme hela natten för att ge den mat.
Och så får man bära med sig den i väskan.
Gjorde du?
Ja. För att jag måste ju gå ut och alltså, ha ett vanligt liv på dagarna. Det var ju inte så att jag gick ut på sightseeing och sånt struntade jag i. Men man måste ju ändå gå till skolan till exempel. Och jag var så rädd att den skulle dö. Det var det enda jag kunde ju knappt sova. För jag tänkte att, ja. Men den överlevde. Men idag så bor han i Denver.
Therese lyckas hitta ett nytt hem åt kattungen. I Denver, nästan 1000 mil från Istanbul. Och det här blir startskottet. Therese börjar fotografera alla katter på kältret. Hon ger dem namn och lägger upp bilder och beskrivningar på Instagram under namnet Tales of Istanbul. Drömmen är att hitta fler familjer som vill adoptera katterna.
Alltså, vi lägger upp bilder på de flesta djuren.
Therese tar upp mobilen och visar. En liten vit kattunge med svarta fläckar tittar in i kameran. Zorro vill hitta ett nytt hem.
Man, och ja. Du döper dem alltid?
Ja, det är väldigt svårt.
Och så skriver du lite här. Lolita.
Ja, jag försöker att ge dem allihopa namn.
Therese scrollar i listan. Där finns Lolita, Shadow, Princess, Billy, Baby Hope och många fler.
Och till exempel som den här kattungen, hon är väldigt liksom nyfiken och charmig och hon är bra med andra katter. Det är liksom viktigt att deras karaktär kommer fram.
Och hur beskriver du den då? Då står det där.
Ja, curious and loves people and other cats.
Och det funkar. Människor som vill adoptera en katt börjar höra av sig. Från Istanbul, Chicago, Tyskland, England, ja hela världen. Processen går till så att varje gång hon kommer till kältret tar hon med sig en eller flera katter. Hon tar dem till veterinären, hon fotar dem och lägger upp en annons. Men i väntan på att någon hör av sig måste katterna ha någonstans att bo. Och plötsligt fylls Therese egen lägenhet av de fyrbenta vännerna.
Men hur många hade du som mest där ett tag?
Som mest så hade jag alltså 10 inomhus. Och så hade jag 2 eller 3 som kom, så här, kom och gick. Så typ 13.
Som tur var har Therese vid tillfället en lägenhet på 100 kvadrat. Och de vackra stengolven skrubbar hon med rengöringsmedel varje dag.
Jag hade till och med sett den här lägenheten och tyckte att den var perfekt, för att det var sån här vackert stengolv som var väldigt enkelt att städa. Och jag städade med sån här liksom kliniskt medel både morgon och kväll. Så pass mycket att 2 av mina katter fick som så här utslag, för att när de låg på marken så var det för som så här frätande. Så.
Hur mycket pengar tror du har lagt på det här?
Åh, gud, det vågar jag knappt säga. Nej, alltså jag vet inte. Jag tror att jag har lagt... alltså veterinärvård i Turkiet är ju mycket billigare än i Sverige. Men jag vet faktiskt inte. Men mycket. Mm. Alltså mycket av det som jag skulle liksom ha varit kanske till annat har jag lagt på det här. Men jag ångrar inte det.
Så här sitter svenska Therese plötsligt med 13 turkiska katter och en fler på kältret att ta hand om. Och vid det här laget är hon vän med flera av Istanbuls veterinärer. Faktum är att hon själv faktiskt går dit ibland.
Veterinären som jag använder i Istanbul, han är väldigt rolig, för han har sett mig. Alltså, jag frågar honom till exempel, jag har blivit biten av en hund, kan du kolla?
Du går till honom istället för doktorn.
Ja, eller en gång så gick jag dit med sån extrem ögoninfektion för att jag städade ju på kältret. Och då var det så smutsigt så att jag hade fått så här, jag var helt röd i ögon. Och han gav mig ögondroppar.
Men vad tror du det är som får dig att liksom känna, för många hade nog bara, så här är det, eller gått förbi. När du kommer in där, att du bara, jag måste hjälpa alla de här. Vad är det som får dig att känna det, tror du?
Jag vet inte. Jag tror att det är mer bara att... alltså för mig så finns det faktiskt inget alternativ.
Men du har ändå liksom stannat i 3 år och liksom hjälpt de här djuren. Var kommer det här engagemanget ifrån?
Alltså jag tror att... Jag är uppvuxen med bara min mamma. När mina föräldrar separerade så var jag bara 2 år gammal. Jag tror att jag har någonting, kanske med det att göra faktiskt. Att jag liksom känner att man kan inte ge upp någonting som man har satt sig in i. Till exempel med föräldrar som ger upp sina barn. Eller ger upp kontakten med sina barn. Eller,
det är inte som att när dina föräldrar då separerade så gav de upp någonting som...
Ja, jag tyckte kanske att de gav upp någonting. Ger man sig in i någonting så får man liksom verkligen kämpa med det lite. Och det känns som att jag liksom skulle svika om jag går ifrån eller om jag ger upp. När människor lämnar djur bara på gatan eller lämnar på kälter. Liksom. Jag förstår inte det här, men liksom, hur kan man bara ge upp det här?
Therese trodde aldrig att hon skulle stanna i Istanbul så länge. Eller att hon skulle viga sitt liv åt att hjälpa hemlösa djur. Men idag har hon hittat hem åt över 100 katter över hela världen. Och hon fortsätter att besöka kältret i Istanbul och lägger upp kattannonser på sociala medier.
Men känner du aldrig så här, gud, jag ger upp, jag orkar inte?
Alltså jag känner att det jag gör egentligen är ingenting emot vad många andra gör. Och det är det som kanske får mig ibland att kämpa lite mer. För att så fort man börjar tro att det man gör räcker eller något sånt, då har man kanske nått sitt ego. Om man hela tiden försöker förbättra situationer och ta sig an nya, så kan man göra påverkan med vart man än befinner sig. Men jag kommer aldrig känna att det jag gör är det räcker. Och ge upp, jag funderar inte så mycket på det, för att det... Det kan jag inte heller tänka mig, tror jag.
Men blir det ensamt ibland?
Alltså det blir ensamt ibland. Alltså till exempel när man liksom har suttit med så här 13 katter hemma. Och då har jag tänkt så här, alltså jag anser ju att det här är normalt. Men det gör säkert många andra också som inte är fullständigt friska. Och sånt där. Då har jag börjat att fundera liksom, att jag undrar om min egna analys om det här verkligen stämmer.
Det är crazy.
Ja, precis.
Och när vi lämnar kältret idag har Therese med sig två stycken nya kattungar ut.
Men berätta vad som har hänt nu då.
Nu så ska de här två små katterna få gå till veterinären. Det är helt omöjligt att välja, men ibland så måste man bara känna att man tror att den har en chans att hitta ett hem. Och det tror jag att båda de här katterna har.
Du har lyssnat på Verkligheten i P3 om den svenska kattkvinnan i Istanbul. Om du vill se bilder på Therese och katterna kan du gå in på Verklighetens Instagram. Sök bara på Verkligheten P3. Jag som har gjort det här programmet heter Sara Olsson. Producent är Chang Imam, tekniker Gustav Sondén. Och Verkligheten görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P3.
Sveriges Radio.